Välkomna till dagens debattslaget efter 12. Jag som leder ordet idag heter Maria Nylund. Med bara några dagar kvar till riksdagsvalet ska vi idag titta lite närmare på hur lätt eller svårt det är att kombinera jobb med familj. Landets följande regering kommer med största sannolikhet att göra ett nytt försök med att förnya reglerna för familjeledigheterna. Och dagens Helsingin Sanomat skriver om att frågan splittrar partierna väldigt mycket och att många riksdagskandidater inte överhuvudtaget delar partiledningens syn på hur reformerna borde se ut. Den här diskussionen har hittills ändå först och främst kretsat kring ledigheterna då bebisen föds och då barnet är mycket litet. Men ganska lite diskussion förs kring vad som händer sen då barnet väl är på dagis och föräldrarna jobbar. Enligt Befolkningsförbundets senaste familjebarometer står den här frågan högst på familjernas önskelista. Ett mer flexibelt arbetsliv som gör det lättare att kombinera jobb och familj. Med mig i studion i Åbo har jag Johan Fagerlund. Du är pappa och jobbar på en ingenjörsbyrå, en ganska mansdominerad arbetsplats. Välkommen.
Hej, tack för inbjudan.
Och med per telefon har vi Penna Urrila, chefsekonom på Finlands näringsliv EK. Välkommen med.
Tack, tack.
Och i Åbo-studion har vi ännu Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack.
Johan Fagerlund, om vi börjar med dig, skulle du säga att du jobbar på en barnvänlig arbetsplats?
Ja, det skulle jag nog påstå. Som du sa, det är väldigt mansdominerat, men de flesta av dem, mina kollegor, har ju barn och är väldigt förstående för situationen och systemet som kan uppstå då du har barn som blir sjuka eller det händer något oväntat. Så jag tycker att arbetsplatsen är barnvänlig.
Mm. I vilka situationer har du kunnat uppleva att det är lite knepigt att förena jobb och barnskötsel?
Det kommer sen i sådana situationer att typiskt då om barnet blir oväntat sjukt. De till exempel ringer från daghemmet och säger det. Mm. Det är aldrig skoj när de ringer från daghemmet. Det är oftast någonting att barnet är sjukt eller det har hänt någonting. Mm. Och man måste ta aktioner. Så i sådana fall så kan det vara lite knepigt. Men det är oftast, det är inte på grund av arbetsgivaren som så, utan det är snarare för att du är mitt inne i någon situation. Det kan vara ett möte, det kan vara något annat viktigt, du har någon deadline som pressar på. Men det är inte från arbetsgivarens synpunkt då direkt.
Men du har ett ganska litet barn då, frågan om kanske rådgivningsbesök och man ska visa tänderna och så är det utvecklingssamtal på dagis eller dagisfester av olika slag och kanske du är trött och så ska du på jobbresa och så här. Hur fungerar det?
Ja, det stämmer. Barnet fyller 3 år i sommar. Nu har det ju varit så att både jag och min fru reser ganska mycket. Så vi har nog fått lite planera med de här resorna och hur vi får det att passa ihop. Och vi brukar ganska ofta på dagen ringa att hej, nu ska jag ha en sån här resa på kommande. Att råkar du ha någonting? Vi har ju synkroniserade kalendrar så vi ser därifrån. Mm. Men den är kanske inte alltid up to date. Och då kollar vi därifrån att hit skulle det passa in, jag kan få på resa då, är du hemma? Och för att man måste ju alltid hämta från dagis åtminstone. Mm. Och sen om det råkar säga att barnet ska vara sjukt ännu då, den tiden, så då blir det ju extra besvärligt. Men vi har tacksamt ett väldigt brett nätverk, mor och farföräldrar i närheten, som kan då bistå med hjälp vid behov.
Penna Urrila, ni på Finlands näringsliv, ni har alldeles nyligen startat en kampanj kring just familj och jobb. Varför är det här en så viktig fråga?
Egentligen den här tanken eller initiativet att börja den här kampanjen, så det kom på ytan i fjol då hela Finland diskuterade ganska mycket om befolkningsprognosen och de där ganska dystra siffrorna som kom fram där, att det föds allt färre barn i Finland och framtiden ser inte ljusare ut, och då började vi helt internt diskutera att både vi som arbetsgivare eller vi i näringslivet också bära vårt ansvar och börja lyfta fram de här frågorna och liksom se till att det inte finns onödiga hinder på arbetsplatserna och deras vardag med att kombinera familj och jobb.
Vad är ett onödigt hinder?
No, det är helt enkelt liksom att man inte har tänkt igenom de här sakerna, att det går oftast ganska bra med att vara flexibel och ordna arbete på ett sätt som gör det möjligt också för småbarnsföräldrar att vara aktiva i arbetslivet. Och i det stora hela så handlar det ganska mycket om att attityder och helt liksom vardagliga lösningar på arbetsplatserna. Och i mindre utveckling skulle jag ändå säga om lagstiftning eller såna allmänna bestämmelser som vi i Finland redan har för det mesta.
Ännu, hur barnvänliga tycker du att våra arbetsplatser är?
Jag tror att de finska arbetsplatserna är ändå relativt barnvänliga om man tänker globalt eller lite mer brett här, att de nordiska länderna lyfts ofta fram som exempel eller modeller i det att hur man kan bra kombinera arbete och familj. Förstås har vi en stor variation bland arbetsplatserna och sen själva arbete, innehållet i arbete varierar. Att om man tänker på någon traditionell fabriksarbete som jobbar i skift eller anläggningen bara i bruk 24 timmar per dygn. Och sen har vi i allt större utsträckning också servicejobb och sakkunnigjobb som inte egentligen bundna till någon plats eller tid överhuvudtaget.
Finlands näringsliv, ni genomförde en gallup för en tid sedan där 70% av de tillfrågade företagen har svarat att de var oroliga över att det föds så lite barn i Finland och att hälften menar att problemet med att förena jobb och arbetsliv är en av orsakerna till att så många väljer att inte skaffa barn. Och senast igår morse hörde jag till exempel två mammor som diskuterar arbetsresor som blir svåra att kombinera med familjen. Eva Österbacka, hur mycket jobbar finländska föräldrar som har små barn? Hur ser det ut?
Så generellt sett så jobbar finländare lite mindre, alltså arbetskraftsdeltagande är lite lägre än i de andra nordiska länderna. Och det här stammar, eller går så långt bak som på, till 90-talet när vi hade 90-talskrisen och samtidigt infördes hemvårdsstödet. Så på grund av krisen så ökar arbetslösheten och en färre andel då faktiskt är sysselsatta. Och sen delvis då på grund av och hemvårdsstödet så har då den här kvinnliga arbetskraftsdeltagande minskat.
Så de är helt och hållet utanför?
Ja, helt och hållet utanför. Och det är väl ganska typiskt för Finland att antingen så jobbar man och då jobbar man heltid eller så jobbar man inte alls om man har småbarn.
Varför gör man så här?
Delvis attityderna gentemot vem som ska ta hand om familjen är mer konservativ i Finland än i de övriga nordiska länderna. Så det är mera kvinnans ansvar att ta hand om barn och familj. Och mannens ansvar är då att försörja familjen. Alltså om man jämför med hur attityderna är i de andra nordiska länderna. Och sen är det väl också det att vi har en mindre tradition av deltidsarbete. Det är på något sätt lite enklare att kombinera familj och arbetsliv om en eller båda föräldrarna har förkortade arbetstider.
Deltidsjobb är ju betydligt vanligare i Sverige. Hur ser det ut där?
Ja, det är sant att deltidsarbete är mer vanligt och framförallt bland kvinnor.
Vad tror du att det kan bero på det här att man väljer så i Sverige? Alltså inte här. Jag menar, vad beror de här skillnaderna på, tror du?
Det är någonting i arbetslivets liksom, attityd för hur det är. Jag vet inte om det är så att föräldrar inte nödvändigtvis känner till att de har möjlighet att förkorta sin arbetstid. Eller om arbetsgivaren då inte vill. Men till exempel i 3-skiftsarbete eller 5-skiftsarbete så går det inte att förkorta hemskt lätt.
Har du, Johan Fagerlund, någonsin funderat på att jobba deltid för att underlätta familjepussel?
Ja, framförallt då innan Emilia gick till dagis. Då var det aktuellt och då tänkte jag aktivt på att hur jag skulle kombinera det med arbete. Men nu var du då fallet som så att jag jobbar på ett sånt projekt som jag faktiskt tycker om och brinna för, så jag hade därav svårt att välja det och samma sak gäller nu så är det här daghemmet gör ju så bra jobb, tycker jag. Så att hon, vår dotter, får mycket ut av att vara på daghemmet också. Och så finns det ändå mycket tid av att vara med familjen efter klockan 16 då ungefär.
Men var det så att du liksom, eller hur ska jag säga, skulle du ha varit, du sa att du hade ett projekt som du brann för och du ville inte riktigt släppa det. Skulle det ha varit omöjligt att genomföra om du skulle ha jobbat deltid? Skulle du ha måste släppa det helt, eller var det en känsla av att du inte gör ett tillräckligt bra jobb om du jobbar liksom lite mindre?
Det var kanske risken av att jag skulle falla bort från projektet, från den aktiva rollen jag hade i projektet, som gjorde att jag inte valde det här alternativet.
Just det, att man måste vara all in om man ska på något sätt räknas med.
Det kändes så för mig.
Mm, ja. Precis. Penna Urila, varför jobbar inte finländska föräldrar deltid, tror du?
No, jag tycker att det har lyfts fram ganska liksom bra exempel av de här orsakerna. Jag tror att Finland har fortfarande en liksom kultur och tradition att vi jobbar antingen 100 eller sen noll. Och kanske just det att vi har varit ett relativt industriellt samhälle och den här industrins normer och strukturer har blivit vanliga i hela arbetslivet. Att man jobbar från 8 till 4 eller 9 till 5 och det är egentligen det alternativet som finns. Så jag tycker att det kanske finns en lite negativ klang i det där med att jobba på deltid, att det ses kanske något som är lite mindre värt eller deltidsjobb kopplas ihop med just kanske låglönebranscher eller att studerande jobbar deltid och så vidare. Visst är det liksom, det är en viss mån åtminstone en kulturell fråga.
Mm. Men hur skulle du säga från näringslivets sida, hur ofta är det arbetsgivarna som inte tillåter det, eller är det snarare arbetstagaren som inte vill?
No, båda sidorna måste väl liksom se sig själv i spegeln och fundera vad som ligger här bakom. Om vi skulle komma fram till en arbetskultur som närmar kanske det svenska, så då, är det, då finns liksom både efterfrågan och utbud av deltidsjobb på marknaden, så att säga.
Mm. No, men en konkret och ofta akut situation som vi var inne på. Jalle, Johan, du ville säga någonting?
Ja, jag skulle kunna tillägga till det. När jag funderar och hörde nu på kommentarerna här, så det skulle jag kunna fundera på nu är att jobba deltid. Att om det skulle finnas en sån möjlighet att du kan jobba säg 4 dagar i veckan eller 3 dagar i veckan och fortsättningsvis vara med helt aktivt i det projektet som fortsättningsvis fortsätter.
Mm.
Så det skulle vara intressant. Jag har egentligen inte tagit det upp heller med arbetsgivaren. För att jag har inte tänkt på det tidigare.
Just det, men det skulle vara upp till arbetsgivaren helt enkelt att behöva ordna också så att,
ja,
att man kan vara fullt med men jobba ändå färre.
Om det skulle finnas en sån möjlighet, ja, att man kan till och med på kort och flexibel tid säga att om jag skulle nästa månad vilja jobba bara 4 dagar i veckan, så skulle det vara möjligt.
Mm. Ja, det här med flexibilitet, det är ju någonting som väldigt många efterlyser för att just kunna pussla det här familjepusslet bättre. Det där, du sa redan Johan att du skulle, att så här på kort varsel också, du skulle gärna efterlysa flexibilitet. Penna Urila, vad säger du om flexibla arbetstider? Vad tycker du att det betyder i praktiken?
Det kan betyda många olika saker beroende på liksom arbetsplatsen och det där jobbets innehåll. Som det var väl Eva som nämnde, att det är lite svårt att vara så flexibel i skiftesjobb eller kanske i vissa yrken som vårdbranschen eller läraryrken och så vidare, att man måste hålla vissa kalendrar. Men att sen är det så att fler och fler finländare jobbar i branscher och i arbeten som är inte egentligen kopplade till någon specifik tid eller plats, och just i de jobben så den här flexibiliteten har ju ökat, och arbetstagaren kan i allt större utsträckning själv bestämma hur man sen jobbar.
Mm. Men ändå är det här någonting som väldigt många efterlyser och skulle önska sig mera av. Vad finns det för hinder för att utöka den här flexibiliteten?
No, om man nu bortser från det där liksom jobbets krav eller den här precis. Arbetsprocessens krav, så nu ska jag ändå säga att de här attityderna som vi har kvar i Finland så kan förhindra det i viss mån, och det skulle vara bra att skapa en kultur där man kan öppet diskutera på arbetsplatsen och på det lokala planet. Men det är svårt att stifta det i lagen eller liksom komma uppifrån och för att den här vardagen varierar så mycket bland arbetsplatserna.
Vi ska komma tillbaka till det där ännu lite senare har jag tänkt, men jag tänkte komma in på en konkret och ofta akut situation där barn och arbete kan krocka, och det är då när barnet blir sjukt. Det där, hur har ni, Johan Fagerlund, klarat av den här första dagistiden? Var er dotter ofta sjuk?
Nu var hon, jag vet inte ofta vad det betyder rent relativt, men hon var mycket oftare än vad hon har varit nu. Nu har hon inte varit sjuk överhuvudtaget, men då blev det många gånger så att vi fick bestämma helt enkelt med frun att vem deras stannar.
Hur lätt eller svårt var det?
Det blev en diskussion om vem tyckte att vems arbete är viktigare just då.
Precis, ja. Och hur gick det?
Det blev ganska ofta 50-50.
Okay.
Vi kunde dela upp, om hon råkade vara, säg, 3 dagar sjuk, så delade vi upp det så att ena tog 2 dagar, andra tog 1 dag.
Och vad sa kollegorna när du stannade hemma?
Det var helt okej. Okay. Det är ingen issue överhuvudtaget där.
Just det. Ja. Ingen höjde på ögonbrynen eller?
Nej.
Inga gliringar?
Nej.
Okej. Det där, jag ska kort berätta om de regler som gäller i Finland. I Finland har en förälder rätt till 4 dagar ledigt för att ordna vården av sitt sjuka barn. Det finns ändå ganska olika praxis inom olika branscher, verkar det vara. Ibland kan man få lön för 3 dagar, ibland inte. Vissa branscher kräver sjukintyg från första dagen, så att också barn som till exempel är kräksjuka så är tvungna att ta sig till en läkare för att få ett intyg. Och vissa branscher tillåter längre sjukfrånvaro, men då utan lön. Hur ser du på att det är så olika regler inom olika branscher, Penna Urrila?
Det kan grundas egentligen på det finska systemet, hur man överhuvudtaget har liksom reglerat arbetslivet. Att i Finland så har kollektivavtalen en ganska synlig roll i det att hur villkoren ser ut, att lagen sätter vissa ramar, och sen de närmare bestämmelserna kommer från kollektivavtal. Men man kan ändå liksom säga att det där med 4 dagar är ändå ganska vanligt, och det är liksom allmän praxis att man får vara 4 dagar hemma med det sjuka barnet för att just ordna vården. Och det är ju fler och fler arbetsgivare som också erbjuder någon slags service för vård av sjuka barn. Och sen också med att jobba på distans, eventuellt vissa jobb kommer i frågan. Så att nu finns det där olika lösningarna också här i Finland.
I Finland ska en sjuk 10-åring klara sig själv. Hur låter det i dina öron, Johan Fagerlund?
När jag hörde det där så är det låter ju ganska strängt. Att jag har ju ingen erfarenhet nu när mitt barn är bara under 3. Så jag får ju se sen när hon fyller 10 om jag känner att hon är färdig att stanna hemma ensam. Men i mitt tycke så låter det ganska strängt.
I Sverige är motsvarande regel 13, alltså en 12-åring ska ännu klara sig själv. Där har man generösare regler. Och vi ska titta lite på det svenska systemet, för där har man nämligen ett system med tillfällig vård, föräldrapenning, så kallad VAB kallas det här. Och det går ut på det att Försäkringskassan, alltså vår folkpensionsanstalt, betalar ut ungefär 80% av lönen till den som är hemma med ett sjukt barn. Och det här kan man vara under maximalt 120 dagar per barn och år. Och barnen ska då vara under 13 år. Det här låter ganska mycket mer generöst än vårt system. Vad tror du, Eva Österbacka, att ett sådant VAB-system skulle kunna kosta för samhället?
Jag gjorde en ganska snabb överslagsräkning, och det beror ju förstås på hur många dagar föräldrarna utnyttjar av systemet. Men om barn under skolåldern är sjuka i genomsnitt 10 dagar per år och de här äldre barnen 5 dagar per år, så skulle det bli ungefär 0,3% av de eventuella utgifterna om alla de här utgifterna för den här föräldraledigheten skulle slås ut på offentliga, eller ett tillägg till de offentliga utgifterna. Så det är ju inte så jättestor summa. Men visst är det en kostnad.
Mm. Vad säger Finlands näringsliv EK om ett VAB-system som finansieras med arbetsgivaravgifter så som man gör i Sverige? Hur skulle ni ställa er till ett sånt?
No, nu är det ganska generöst som du själv nämnde. Sen måste man ändå liksom påpeka det att i Finland så i de flesta fallen, sjukdomsfallen brukar vara ganska korta, så får föräldern full lön, och sen i Sverige får man just det där med 80%. När det gäller liksom överlag sådana nya kostnader, så man måste komma ihåg att vi har ändå haft ett ganska stort problem med kostnadskonkurrenskraft här i Finland, och man har gjort tuffa beslut för att åtgärda dem, och det så kallade konkurrenskraftsavtal KIKY som genomfördes, och så att på det sättet så finns det knappt något utrymme för att öka kostnaderna. Att sen det är just därför som vi har liksom lite vänt den här frågeställningen upp och ner och liksom börja liksom från arbetsplatsernas vardag, att vad kan man göra där och för att just göra det lättare att kombinera familj och arbete.
Men vilka fördelar skulle ett sånt här VAB-system ha, tycker ni? Vad säger du, Eva Österbacka?
Det skulle ju dela på kostnaderna på flera än på enbart barnets föräldrars arbetsgivare. Att nu är det ju i princip arbetsgivarna som står för kalaset. Att är föräldrarna hemma och får full lön, så är det ju arbetsgivaren som bekostar det. Att ska man kunna dela på det, så att en del till exempel då tas av från den offentliga sektorn och en del från arbetsgivarnas avgifter och en del från liksom, att föräldrarna också betalar en del i sjukförsäkringsavgift, så skulle man ju kunna dela det på flera.
Vad tänker du, Johan Fagerlund? Skulle det ha någon betydelse för dig som pappa till ett sjukt barn om det är arbetsgivaren som betalar lön för din frånvaro eller om det är FPA?
Jag tror inte att det direkt skulle påverka just mitt fall. Men så som vi lite talade här innan vi kom till studion, så det är ju faktiskt en sån sak att du kanske känner dig mera skyldig om det är arbetsgivaren som direkt står för hela kakan. Att stanna hemma då blir en högre tröskel än i så fall att du har delat upp det på ett större på samhället.
Mm. Vill du, Eva, säga någonting kring det här?
Det kan jag ju säga. Som när jag kom ihåg det här, hur det var när barnen var små, risken är ju om man känner sig trängd från arbetsgivarens sida att man inte stannar hemma tillräckligt länge, så att för barnet som inte är riktigt friskt i dagis, och så sprider barnet då den här sjukdomen till alla andra. Så att det, ja.
Mycket bra poäng.
Ser du, Penna Orrila, några fördelar med det här svenska systemet, att det är liksom samhället så här gemensamt som står för kostnaderna för, eller ta dela på kostnaderna?
No, just förstås den här riskspridningen är ju, det kanske kan ses som en fördel. Sen andra sidan måste man komma ihåg att i Finland så reglerar man ganska många saker med just kollektivavtalen och i de förhandlingarna under årens lopp så har också de här liksom familjeledigheter, till exempel lön som man betalar under mammaledighet på vissa branscher och så vidare, så de har alla varit med på förhandlingsbordet och vi har en lång historia bakom oss varför det här systemet ser ut som det gör nu för tiden. Att det är lite svårt att liksom jämföra det med det svenska. De har valt en annan bana, så att säga, hur man utvecklar det här. Men det som jag skulle ändå vilja påpeka, att just med vår kampanj så försöker vi liksom få bort den där liksom känslan av att man ska vara på något sätt skyldig att jobba också när barnet är sjukt, utan att både arbetstagare och arbetsgivare ska förstå att man har små barn, de är sjuka ibland, men ändå kan och småbarnsföräldrar vara väldigt duktiga medarbetare och man kan liksom bra kombinera jobb och familj, bara man hittar de där fungerande lösningarna.
Jag kan berätta att statistiken säger att fast det svenska systemet verkar generöst med alltså 120 dagar som man har rätt till då, att ha, vara hemma med sjukt barn per år, så ser man på antalet dagar som föräldrar verkligen stannar hemma med sitt sjuka barn, så är skillnaden mellan Sverige och Finland ändå inte så stor. Alltså i Sverige så är man cirka 8 dagar per barn och år hemma med sjukt barn, och det är några dagar mera än de ledigheter som mammor och pappor tar ut per år i Finland. Så det att det skulle leda till att småbarnsföräldrar skulle stanna hemma väldigt mycket, så stämmer kanske inte. Det är förstås så att när man börjar dagis, så då är det mycket bobbor i farten och då blir det mera sjukfrånvaro kanske. Tror ni att man skulle dela på risken, som vi sa, och dela på kostnaderna på det här sättet som man gör i Sverige, skulle det ha någon inverkan på kvinnor och mäns ställning i arbetslivet? Vad tror ni? Vad tror du, Eva?
Det är kanske svårt att säga, men det där i det som vi nu har, det här systemet att man jobbar allt eller inget, så det gör ju att en ung kvinna är inte speciellt attraktiv på arbetsmarknaden, för det finns en risk att hon blir mamma och det finns en risk att hon stannar hemma länge. Om det skulle möjliggöra att den här synen på kvinnan då förändras med ett sådant här system, så tror jag det ska vara positivt för kvinnor. För i dagens läge verkar det vara så att en del skjuter upp det här barnafödande på grund av att de vill ha en fast anställning. Och kvinnor i synnerhet har svårt att få en fast anställning. Eller unga kvinnor har svårt att få en fast anställning.
Mm. Hittills har man ju väldigt mycket talat, som vi börjar med att säga, så har man talat enbart om de här familjeledigheterna under spädbarnstiden. Varför diskuterar man inte reformer som gäller arbetslivet, och borde man göra det? Skulle det vara viktigt? Vad säger Penna Urila?
Vi är just nu inne på att diskutera det här, och det är bra att också den andra sidan lyfts fram. Men att jag skulle ändå säga, om man talar om de här liksom kvinnor som mäns ställning på arbetsmarknaden, att den här största problemet ligger nog i den här familjeledighetssystemet där i Finland de fördelas på ett mycket ojämnt sätt jämfört just Sverige. Och därför tycker jag att det är helt rätt att om man tänker på det här liksom första åtgärder, så en omfattande familjeledighetsreform skulle leda till en stor förändring på den finska arbetsmarknaden, och skulle också påverka de senare åren när barnen är lite äldre och mammor och pappor funderar på att hur man liksom bär ansvaret när barnen är sjukt och så vidare. Att det är väl liksom den där grundproblemet, eller så ser jag åtminstone det. Och det sen liksom, förs vidare till också senare åren när barnen blir äldre.
Där har man ju, många påpekar ju det, att det krävs lagstiftning just för att ändra en sådan sak som också den här familjeledighetsproblematiken, att basera det sig enbart på frivillighet, så har vi sett att det leder inte till särskilt stora förändringar. Är det så att också en sån här grej om hur man ska fördela ansvaret för barnen sen när de är lite äldre, borde det också instiftas i lag, eller räcker det med sådana här överenskommelser på arbetskrafterna? Vad tror ni? Att man frivilligt kommer överens om spelet?
Om jag får börja, så jag ser det lite svårare att reglera det sen per lag, för att just arbetets innehåll varierar så otroligt mycket. Det som fungerar bra på en bransch eller ett företag, så är mycket svårt att sen tillämpa på något annat. Jag skulle börja med lagstiftning där i början, under spädbarnstiden, familjeledigheter, och sen utöver det så försöka hitta så flexibla som möjliga sina lokala lösningar.
Vi ska börja avsluta den här diskussionen. Jag ska fråga dig, Johan Fagerlund, om du skulle få önska dig helt fritt om hur ditt jobbande skulle se ut, så att du skulle kunna kombinera det så bra som möjligt med ditt familjeliv. Vad skulle du önska dig?
Det var det som jag var lite inne på där tidigare, och som jag inte hade tänkt på aktivt, och kanske jag ska ta upp med arbetsgivaren här senare. Så är möjligheten att flexa med arbetstiden liksom riktigt rejält då, att säga att om en månad skulle jag vilja vara en månad 4 dagar i veckan, är det okej? Okay? Sen kan jag fast komma tillbaka igen. Jag förstår ju det att på en sån bransch som jag också jobbar, så man måste ju veta vem som är på plats och när den är på plats ganska långt förtid, så att du kan resursera ordentligt. Men att någonting sånt skulle kunna vara ganska roligt.
På vilket sätt har det att du har blivit pappa gjort dig till en bättre arbetstagare?
Kanske det har gjort mig mera tidseffektiv. Det tror jag faktiskt. För jag har så klar prioritet nummer 1 för familj. Då måste jag göra det jobbet som jag, den tid jag har på mig, så måste göras inom de ramarna.
Men vi får vänta och se hur den nya riksdagen och regeringen tar sig an de här familjeledighetspaketen och reformerna. Vi avslutar slaget efter 12 här. Jag får tacka dig, Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, Johan Fagerlund, småbarnspappa, och Penna Urrila, chefsekonom på Finlands näringsliv. Tack ska ni ha.
Tack.